I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och varmt välkommen till avsnitt 201 i Karriärpodden. Det du kommer få höra nu är en kortare version av originalintervjun som också ligger ute nu av det här avsnittet när jag gästas av Henrik Henriksson, vd för Scania. Och det är han fram till och med 1 maj i år då han tar klivet från bolaget där han verkat i över 23 år. Var de senaste 5 åren som vd för ett av Sveriges absolut största företag. Då ska han nämligen ge sig in och leda det nystartade företaget H2 Green Steel som planerar att börja producera fossilfritt stål 2024 och bli stålbranschens Tesla. Det här blir ett avsnitt som handlar om Henriks egen resa och tankar han har om sina år som ledare på Scania och vad som har präglat honom som person och varför brinner han så för hållbarhet. Förstås kommer jag också passa på att prata om jämställdhet, ledarskap och företagskultur. Jag vill också passa på att ge tack till vår samarbetspartner i Karriärpodden och Women for Leaders, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för mig att fortsätta sända Karriärpodden och lyfta fram förebilder. Här kommer då en kortare version av det långa avsnittet som också ligger ute nu med min gäst Henrik Henriksson. Jag heter Eva Ekedal. Henrik Henriksson, välkommen till Karriärpodden.
Tack så mycket.
Och du är ju faktiskt den tredje mannen som jag har här i Karriärpodden av över 200 avsnitt.
Mm. Ja, spännande.
Ja, du får känna att det är lite hedrande.
Ja, det är det faktiskt. Ja. Det känns speciellt.
Ja. Och jag tänkte börja med att fråga hur du mår.
Jo, jag mår bra. Det gör jag. Det är en spännande tid i mitt liv just nu. Jag är lite grann på väg att byta spår efter en lång karriär i ett bolag. Samtidigt också så har jag ett par veckor med ganska mycket turbulens i mitt jobb bakom mig. Så att det har varit en hel del långa dagar och korta nätter.
Ja, så det, men, ja är det så?
Ja, nej, men det har det väl varit. Men, och det har varit ja, det, kanske en period som har varit väldigt mycket liksom svart och vitt och sol och mörka moln och vart annat. Men jag måste säga ändå på det stora hela så känns det känns bra. Det känns som att jag har tagit ett antal väldigt viktiga beslut för mig själv de senaste månaderna. Som jag känner mig trygg med. Och det känns ju skönt. Det gör det. Sen är det inte säkert att det känns tryggt om kanske några månader. Men just nu så känns det väldigt bra.
Ja, men det jag förstår ju. Det måste ju ha varit... Alltså det är ju framförallt två saker som vi har sett på löpsedlarna. Och det handlar ju väldigt mycket om både ditt beslut att sluta efter så många år på Scania. Men också, och det nya har det stått väldigt mycket om också. Spännande, precis. Vi ska prata om såklart. Men också det turbulenta kring som Uppdrag granskning höll på med här.
Precis.
Och vi ska inte fördjupa oss i det, men det är ju ändå spännande att höra hur du som person liksom... hur från och kanske har varit något mer stabilt läge. Det har inte stått om Henrik Henriksson var idag i Dagens Industri tidigare i alla fall. Men,
Nej, men alltså det, personligen så känner jag att jag kan hantera det här väldigt väl, för att jag känner mig väldigt trygg med de beslut som vi har tagit. Och när jag går tillbaka och tittar på hur vi hanterade just den här frågan kring inne, så känner jag mig ändå personligen trygg med att vi gjorde rätt saker. Sen kanske man kunde gjort lite tidigare eller snabbare, men vi gjorde rätt saker. Så personligen så känner jag mig väldigt trygg med det här. Men det som gör mig förbannad och liksom besviken, det är ju att jag ser ju liksom i ögonen på folk på Scania och många medarbetare att man känner sig sårad. Det gör man. Och man känner liksom att det kanske inte alltid den hela bilden som kommer fram, och man känner liksom att det skär i hjärtat, för att vi är ett helyllebolag liksom. Ja. och man känner att nu liksom naggas den bilden och det gör ont.
Och dessutom så ska du lämna alltihop.
Ja. Ja, så det har varit en resa, det har det varit. Men jag tror framförallt så är det en resa för många människor, men i bolaget som orättvist då liksom har fått ta en smäll för att några få gjorde någonting väldigt dumt.
Mm. Mm. Men du, Henrik, hur gick det till då när du fattade det här beslutet? Det är ju en...
Ja, det kan man undra. Hur tänkte jag då?
Ja, men ändå liksom. 23 år blev det.
Blir det? Ja, exakt. Sen 97, alltså nästan 24 år. Nej, men det var väl egentligen att... jag kände att jag hade varit vd nästan 6 år. Och då började man fundera på vad ska jag göra för förändringar nu i liksom bolaget. Vi höll på med en ny strategi på plats för 2025. Vi hade jobbat med egentligen vår organisation, hur den skulle se ut. Hur vi skulle liksom egentligen mobilisera strategin på något sätt. Vi hade bestämt oss vad vi skulle göra nu. Vi hade väldigt mycket fokus på hur och då. Och i de där frågorna så kändes det väl ändå liksom, okej, hur ska jag ladda om batterierna nu? Nu är det liksom nya år framför. Jag har kört 5-6 år. Hur ska jag liksom hitta min drivkraft? Och då blev det väl lite grann att börja fundera också på, men vad är det egentligen jag vill... Vad är det jag vill lämna efter mig? Både i min roll här nu på Scania, men också när man sitter där om 15 år liksom, har gått i pension på något sätt liksom... Mm. Vad är det för legacy jag vill ha kvar då, både liksom professionellt men också mot mina barn. Och då är det väl så att då är det en drivkraft jag har inom mig som är väldigt starkt kopplad till hållbarhet.
Jag anade att vi skulle komma in på den frågan ganska snart här.
Och då var det väl att den liksom då var det väl okej, men vad är det egentligen jag vill ta ett annat vd-jobb, liksom ett annat svenskt bolag? Vill jag flytta vidare genom Folkvagnskoncernen då, där det fanns fina utvecklingsmöjligheter? Eller vad vill jag? Och då dök det här upp från ingenstans, ja, det som det säkert är. Liksom, sådär ibland. Och precis vid rätt tillfälle, förmodligen.
Ja, lite timing.
Ja, jag tror det. För att jag tror kanske också att jag hade tappat lite grann orken. Jag var nog lite trött. Jag var nog lite... jag kanske inte lika bra klipp i steget som jag hade haft åren tidigare, och när jag reflekterar det så tror jag kanske ändå lite grann till covid-året som har varit liksom. Jag får väldigt mycket energi utav att träffa människor, vara ute och resa i världen, träffa våra kunder, sitta ner med våra kunder och liksom fråga dem liksom, vad är det som gör dig sömlös på natten, hur kan vi göra dig mer lönsam liksom, vad är dina utmaningar? Det där ger mig jättemycket energi. Eller vara ute i organisationen, träffa folk och liksom få kvitto på liksom vad funkar av det vi sitter och bestämmer hemma i Södertälje och vad funkar inte. Det var helt bortkopplat det här året. Liksom. Mm. Det var ingen av den energin överhuvudtaget. Och det tror jag nu dränerade mig till viss del. Mm. Jag har pratat med mina liksom kollegor på Scania också. Vi är flera som känner det. Liksom att det har varit liksom att vattennivån i sjön liksom har sjunkit. Mm, man har inte fyllt på med den här energin.
Ja,
och det tror jag till viss del påverkade. Och liksom det är därför jag säger att tajmingen kanske var rätt. Att man var lite slutkörd och då behövdes det något nytt.
Ja.
Men det är ju på inget sätt att jag liksom att jag lämnar Skåne, utan det är att, att jag går till något, något som kändes så pass spännande att jag kunde liksom inte säga nej.
Var det många som blev förvånade?
Ja, det tror jag nog. Det var det väl. Att jag tror kanske många internationellt framförallt undrar liksom, hur kan du lämna ett vd-jobb för ett stort bolag? Ja. Och sen så går du till en startup. Men jag tror de som känner mig kanske lite grann bättre har ju ofta kommit fram och sagt liksom, förstå precis hur du resonerar. Och du tänkte liksom att få vara med och bygga någonting från början, någonting helt nytt. Du kan bygga in liksom hållbarhet från början, du kan bygga dina egna team, du kan bygga in en kultur och värderingar som känns liksom rätt och som känns 2020 liksom.
Mm.
Men också att vara med och ställa om en industri. Som vi också skriver om i den här boken som vi kan komma tillbaka till.
Ja, vi kommer till boken som jag har bredvid mig här. Sustainability Leadership, som den heter. Jag har som sagt, jag bläddrade bara i boken. Men när jag tänker på hållbarhet så tänker jag ju också på... Och kopplar man det då till FNs globala mål så finns ju jämställdhet med som en viktig faktor där.
Ja.
Nu har jag som sagt inte lusläst boken, men jag hittar inte så mycket som handlar om gender equality i den.
Nej, det stämmer.
Det stämmer.
Ja, det stämmer. Och boken har kanske mycket utifrån fokuset som Elaine och jag har haft på våra egna resor, väldigt mycket på den miljödelen utav hållbarhet och inte så mycket på den sociala kanske.
Nej.
Vi kommer in lite grann på det.
Och då vill jag ju också koppla det förstås till. Ja. Det här förmodar jag att du förstod att du skulle få hamna i när du är hos mig.
Ja.
Det är klart att vi måste prata lite om jämställdhet. För det är ju ingen hemlighet att det ser, koncernledningsmässigt så ser det inte så bra ut på jämställdhetsfrågan hos er.
Nej, definitivt.
Och har ju egentligen kanske aldrig gjort. Men vad säger du om det här? Nu får du fritt ord.
Nej, men när man tittar tillbaka på de här 5-6 åren som vd så är det väl ett område där jag liksom känner att jag inte har lyckats. Det är det inte. Jag försökte och jag tycker jag har inte kommit hela vägen. Det har jag inte. Men det har blivit bättre, det har det blivit. Och liksom, vad är förutsättningarna då? Ja, det är väl att det jag tror det är att vi har ett grundläggande arbete att göra där vi måste liksom bygga talangen genom hela organisationen. Och det känner jag väl att vi där har vi verkligen lyft oss. Tittar vi i ledningsstrukturen så är det väldigt mycket förebilder, väldigt många duktiga personer och kvinnor som är på väg upp i organisationen. Och det ser vi också liksom att tittar vi liksom på våra topp 200 högre chefer så har det skett en stor förändring. Men längst upp i toppen så har vi liksom inte lyckats. Jag hade en ambition att vi skulle få en bättre diversity i både vår styrelse. Det kan man tycka konstigt, jobba vidare med de frågorna. Men det har jag utifrån hur gruppen ser ut och det mandatet jag har haft så har jag jobbat väldigt mycket med den frågan också. Och där har vi fått en mycket bättre balans.
Ja, det såg jag att det såg lite bättre.
Ja, fått in både Nina och Lilian och vi har också fått in en bredare bas från de familjerna som äger då Folkvagn. Där känner jag, men också utifrån att vi inte bara utifrån en agenda utan då också utifrån kompetens har fått en mycket bättre och starkare styrelse. När det gäller min ledningsgrupp så hade jag samma ambition. Det såg rätt bra ut ett tag faktiskt. Det såg ut som att Karin Råström som har varit här tidigare, som då är en fantastisk person som jag har varit med då och kunnat följa på hennes resorna senast tre jobben hon hade, men också redan när hon började, var ju en av de pelarna som jag ville bygga kring. Och som vi tillsammans, både Karin och jag, hade liksom en stark ambition att det här var liksom, det här var inte som ett sista steget på hennes resa på Scania heller, utan att det här skulle verkligen vara att kunna bygga en role model. Och sen så hade vi då Helle som på HR som var på väg in. Så då började det se bra ut. Men sen tyvärr så tappar vi ju Karin.
Det är lite för sårbart att bara ha en.
Exakt. Och precis, det var precis det som var liksom slutsatsen. Att även om det jobbet hon hade har ju historiskt sett varit en språngbräda. Liksom, Det är inte,
det var den att, du hade innan.
Ja, och det var inte det här traditionella jobbet kanske, att du liksom, som man kanske kan tro ibland, liksom, det är kommunikation eller HR eller så är det liksom. Det här var ju ändå liksom, det var ju liksom plattformen, om man säger så, för att gå hela vägen. Så det gjorde extra ont, det gjorde det. Och även hon har fått ett fantastiskt jobb nu som jag grattar henne till. Så gör det ändå ont. Men det visade hur sårbara vi var. Mm. Vilket är att vi liksom måste bygga underifrån också.
Vad är det som har gjort att det har varit så svårt då?
Jag tror det har varit en gubbkultur på bolaget under lång tid. Och det har varit liksom... Vi har varit duktiga på att ta in, tycker jag ändå, under många år på ett jämställt sätt. Vi har en överrepresentation i första och andra linjens chefer utav kvinnor. Men sen tappar
sen
vi bort
det. Något.
Ja. Och vi har det jag brukar ibland kalla vi har en frusen lasagne. Liksom, du vet när man stoppar in en lasagne i mikrovågsugnen för kort tid så blir det, liksom, det blir lite mjukt i toppen och mjukt i botten. Men i det där liksom frusna lasagne så har vi inte riktigt kommit igenom.
Nej.
Och det är många som har lämnat. Nu tror jag att vi har blivit bättre på både vår rekryteringsprocess och se till att vi har en mycket mer professionell process, men också att vi tar hänsyn till gender och diversity på ett helt annat sätt än vi gjorde. Inte bara gender utan även bakgrund.
Ja, för det har jag förstått. Alltså diversity är stort. Det förstod jag tidigt när jag började föra en dialog med er för flera år sedan. Att det var liksom på kartan.
Ja.
Men när man kom till jämställdhetsfrågan så var det lite komplicerat på något sätt. Att det var nästan så här, det var inte okej att prata om det.
Men där tror vi att ta bort den till stor del att det är att diversity är viktigt som helhet. Det handlar liksom om att hitta styrkan i varje enskild individ. Det jag pratade om tidigare själv också i min egen resa, att se liksom bakom skalet liksom, och verkligen titta på individen. Så där tror vi har kommit fram, men jag tror att vi har liksom, vi skulle ha gjort en mer riktad insats på gendersidan för att liksom hitta förebilder. Jag tror vi har missbedömt liksom hur viktigt det var att ha förebilder. Och där är vi fortfarande svaga, det är vi. Om man tittar på ledningsgruppen. Tittar vi två nivåer ner och en nivå ner, då ser det bättre ut. Men det är fortfarande inte tillräckligt bra. Jag tror det vi behöver göra, vi behöver komplettera det som att hitta ett antal stjärnskott utanför Scania. Jag tror inte vi har haft den attraktionskraften tidigare. Dels kanske på grund av hur vår genderbalans har sett ut i ledningen. Men också kanske utifrån att vi har varit en bransch som inte har varit så stark. Jag tror det faktum att även om det var en kort tid som Karin var i ledningen så har det haft en positiv påverkan både internt. Och nu har vi Helle som kommer in och har ansvar för HR som har också ett annat perspektiv att komma utifrån. Har helt nya idéer och helt nya tankar. En helt annan förväntansbild på hur vi ska jobba med de här frågorna. Det kommer till att hjälpa att förhoppningsvis göra oss mer attraktiv. Sen tror jag också att vi som industri med våra självkörande fordon och med uppkopplade fordon med elektrifiering, plötsligt så tror jag att vi blir attraktivare liksom generellt sett. Men liksom att fortsätta liksom använda halva befolkningen som rekryteringsbas, det funkar inte liksom inte om man ska vara konkurrenskraftig. Liksom, det går inte.
Precis, men du, jag måste stanna där vid, för att jag för ju dialoger med många ledningsgrupper och om företagskulturen och kulturen som råder i, när det har blivit på det sättet som det historiskt sett har varit på Scania. Är det en machokultur? Det kan inte du svara på kanske.
Nej, men om jag säger så här, jag tror någonting är fel i vår kultur som gör att det har tagit så lång tid för att skapa den här förändringen och att vi inte är bättre balanserade än vi är nu. Det är inte bara liksom att liksom rekryteringsbasen på något sätt, för jag menar, tittar vi på vårt traineeprogram nu de senaste 4-5 år så är det liksom 50-50. Tittar vi på, som jag sa tidigare, första andra linjens chef. Så det är någonting som gör att vi på resan, om man säger så, upp genom organisationen så är det för mycket hinder. Och de hindren är säkert kopplat till en kultur. Om det är en gubbkultur eller det är liksom det är men det är någonting där som inte stämmer. Det tar liksom stopp.
Sitter där. Lite för djupt rotat i...
Ja, och jag tror att sättet att försöka vrida om det, ett är att ta, liksom se till att i rekryteringshänseende hela tiden att man har en diversity lens framför ögonen liksom, när man gör sin final lineup och kanske de sista fyra kandidaterna. Mm. Då måste det vara liksom, det måste genomspegla en annan typ av balans.
Ni har liksom inte satt mål på siffrorna där eller?
Jo, vi har testat olika sätt att sätta målsättningar, men det vi har sagt är att i varje rekrytering som vi gör för chefspositioner så måste det i sista urvalet av de två sista kandidaterna alltid vara en man och en kvinna.
Mm. Okej.
Okay. Så vi försöker driva det på så sätt.
Många företag pratar ju nu också om att sätta mål kopior på på så att det också ska mätas detta på personlig nivå på.
Ja, och det har vi också på i och med vi börsnoterade nu inom Triton då, som har varit moderbolag. Men de målen är alldeles för lågsatta, tycker jag. Men, och det har jag liksom, så att där ligger vi redan liksom hemma. Men det räcker inte för oss, vi måste bli bättre.
Ja, och du har ju ett gyllene tillfälle nu att tänka helt annorlunda på det nya, tänker jag också. Vad tänker du då att du ska göra? Är det någonting som du kommer göra annorlunda kring den här frågan just?
Jo, nej, men det är det. Jag tänker, nu har jag ju chansen att liksom bygga från grunden. Och liksom sätta rätt principer för hur vi ska rekrytera folk, vilken kultur vi ska ha i bolaget. Saker som kanske är helt omöjliga eller väldigt svåra i alla fall i en etablerad organisation. Där det tar väldigt lång tid att vrida om det. Här tror jag man har en möjlighet att göra rätt från början.
Mm.
Och jag tror ju stenhårt på att genom att ha ett diversifierat team med liksom kunskap från hela världen, från olika gender och olika bakgrund, så bygger du det starkaste teamet. Mm. Så det är det jag ser fram emot nu, liksom att kunna verkligen göra det, men också att göra det med en inställning att det är där vi hittar det vassaste teamet.
Mm.
Det är det liksom, inte bara för att det ska se snyggt ut i en publikation eller på hemsidan, utan för att jag menar, det är den vassaste kandidaten. För det måste jag säga, det känner jag mig väldigt trygg med ändå under mina 5 år. Att när det gäller de rekryteringar jag gjort och de tillsättningar jag gjort, även om liksom majoriteten av dem har varit kvinnor, så har inte det att göra med att de var kvinnor. Det är för att de har varit de vassaste kandidaterna. Och det gällde Karin, eller det gällde Helle, eller det gällde personerna i styrelsen. Och det känner jag väldigt trygg med, så det vill jag ju fortsätta med.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
New York, när jag bodde där, var en smältdegel.
Mm.
Med kulturer från hela världen.
Ja, verkligen.
Folk från hela världen. Jag tror det skapade de också med en väldigt bra liksom, känsla och kompass och förståelse för att oavsett var du kommer från, hur det ser ut, liksom vad du har för bakgrund, så liksom bakom skalet så är vi individer som är lika på något sätt. Och jag tror New York och Johannesburg är nästan lite grann Afrikas smältdegel på något sätt. Afrikas New York på något sätt. Så jag tror jag fick och än en gång kommer då från en liten håla i Skåne, så kanske man har en ganska snäv bild liksom. Vad andra, människor från andra kulturer liksom, vad de är värda och liksom, vad de står för. Så jag tror där
fick du i dig.
Jag fick med mig en väldigt sund bild som jag hoppas jag kan liksom föra vidare till både mina barn och till i mitt ledarskap liksom, som är ett inkluderande ledarskap på något sätt, att se värdet i individen, titta liksom bakom skalet. Spelar ingen roll om du är man eller kvinna eller om du är svart eller brun eller vit eller grön eller har regnbågens färger liksom. Du har ett värde som individ. Det tror jag satte sig väldigt skarpt där. Och det var där också jag träffade min fru, Cashny.
Ja, det var det. Jag anade nästan att det kunde varit så.
Ja, som jobbade då på Ericsson där nere. Och då blev det liksom, det var ju en del av den här bubblan. Liksom. Då umgicks man och då sprang man på andra svenska företag och personer därifrån. Så där träffade jag då Cashny.
Så ni bildade familj där nere?
Nej, det gjorde vi inte. Utan sen så flyttade hon hem och jag flyttade hem till Sverige. Hon flyttade till Ericssons huvudkontor då här i Kista. Men sen så, ungefär samtidigt flyttade jag hem. Och sen efter det så är vi då ett par.
Mm.
Men hennes resa har ju påverkat mig väldigt mycket.
Ja, för hon har ju också gjort en spännande karriär. Jag var tvungen att kika lite på henne också.
Ja, det har hon. Och en fantastisk resa. Både på Ericsson och sen på Spotify och nu på H&M då.
Mm.
Men också att hon har gjort en fantastisk resa som person, vilket jag tror har påverkat väldigt mycket mig också. Att hon är ju uppväxt, hon är väl fjärde generationen då som kommer från Indien och uppväxt i Durban. Och hon är ju uppväxt under apartheid.
Mm.
Så hon har ju fått uppleva det här att gå till stranden och du får inte lov att bada för att du har en viss hudfärg. Eller hon har varit del av ANC Youth League. Och det där tror jag... det är en resa som...
Så det har påverkat dig också?
Ja, och det är en resa som jag har väldigt stor respekt för. Och då, som vi nu försöker förmedla till våra två tjejer då, som är 10 och 12 år gamla. Men att de får med sig det här att vi kommer från två olika världar. Men i grund och botten så är vi precis samma sak.
Mm.
Men det finns värderingar i Cashnys resa då, och värderingar i min resa som också är olika. Men som jag hoppas kan liksom ge en bättre bredd och styrka till våra två tjejer när de växer upp nu.
Vad har hon betytt för din karriär?
Nej, men hon är nog min starkaste mentor. Det är hon som har alltid kunnat vara ett bollplank och som vågar ta kanske liksom opposition ibland också, som man kanske inte alltid får i sitt dagliga ledarskap. Det är lätt att man man inte får höra sanningar som chef. Och där får jag alltid höra sanningen.
Mm.
Det får jag. Och jag får liksom mothugg och jag kan få liksom en opposition utifrån att man ser det på ett annat perspektiv. Men också väldigt mycket hjälp när det gäller hur givetvis från kommunikationsperspektivet.
Just det, för det är hennes, det som är hennes profession.
Ja, och så, mm. så liksom hur jag ska tänka och agera. Men den stora glädjen är ju liksom att det är en person som också har stöttat mig väldigt mycket i det här, mm. liksom i min resa. Och jag hoppas, och jag tror att jag har stöttat i hennes.
Ja, mm. Vad härligt det låter. Låter spännande vid era köksbord kanske. Spännande diskussioner.
Ja, det är ja.
Men du,
ibland går tjejerna liksom och säger nu går vi till och sätter oss ja. Och tittar på filmen och någonting. För att, nej men jag tror det är högt i tak.
Ja. Mm. Du, om man tittar på din ledarskapsresa inom Scania då, så är det klart att vi måste ju prata om de senaste åren som vd. Men om man tänker tidigare, din ledarskapsresa, vad är det som har varit viktiga stunder? Eller vad får du upp för bilder när jag säger det?
Mm. Jag tror nog att första gången man blir chef tror jag är... påverkan väl rätt mycket det gör det. Och då var väl att det gjorde jag när jag var i Sydafrika och på något sätt så jag ska inte säga inte att ledarskapet där var lättare men på sitt sätt ändå utifrån att du kommer ner som en person som är expatriat från huvudkontoret.
Liksom, nu kommer han från huvudkontoret.
Ja. Och då liksom, nu ska vi berätta för liksom alla problem ni har som ni inte förstått lösningen på. Men jag tror man kommer ner med någon form av orättvist liksom respekt utifrån att här är någon som kan och vet allt. Vilket så är det inte. Så jag tror man får en lättare start kanske om man kommer ut och är chef då. Plus att kanske, jag skulle säga ändå ledarskapet där, det är lite mer auktoritärt.
Hur funkade det för dig då?
Jo, men det funkade bra, men jag skulle säga det var lite räkmacka, var det väl egentligen. För att jag menar, det fanns en inbyggd respekt för att här kommer någon som kommer från och kan liksom och vet. Så jag tror nog att den stora resan för mig var nog när jag kom hem sen och tog mitt första chefsjobb hemma i Sverige. Då kom jag hem och det var första gången jag blev chef över chefer också.
Mm.
Och det är ett helt annat ledarskap.
Mm. Vad hände då?
Jag. Ja, nej, men jag trodde, nej men då var det ju liksom, då är det ju mer, i alla fall så funkar det på Scania. Och jag har ju tyvärr bara varit på ett bolag så att jag får ju se om hur det funkar nu resten av
världen. Vi får spela in en ny podd om ett år.
Så ja, vi får göra det sen detsamma. Nej men där är det så att folk gör ju inte som man säger, liksom bara för att man säger det, utan folk måste ju tro på det. Liksom man måste förstå varför.
Mm.
Varför ska vi göra så här? Och inte varför en gång, utan helst varför 5 gånger eller 7 gånger.
Mm.
Vilket var, det var ju inte alls van vid det i Sydafrika, utan det var liksom, nej men nu
då gjorde
så här.
Alla som du sa.
Ja, ja. Och även om det var felaktigt och helt korkat kanske ibland. Så att jag tror det var väl den stora skillnaden. Och att på något sätt ledarskapet bygger ju mycket mer på till viss del kanske konsensus, ja. Men jag tror snarare det är det att folk vill veta varför.
Mm.
Och det var ju ett annat sätt. Och det blev väl en ganska stor utmaning då när man kom hem.
Ja.
Och sen tror jag det här att jobba och vara chef över chefer, vilket gör då att du jag tror det är ett mycket mer coachande ledarskap på något sätt, är mindre operationellt, det är mycket mer lyssnande ledarskap. Så där skulle jag väl säga att det var väl där på något sätt som jag gjorde mitt första liksom ändå, man blev lite utmanad och man fick man fick verkligen liksom spänna bågen på något sätt.
Ja. Har det varit så här för dig att det har bara gått som på räls? Det ser ju lite ut som när man tittar på din resa, liksom, att du har bara blivit promotad. Eller har det varit några stunder när du har fightats lite?
Nej, men i ledarskapet så har jag nu haft, jag skulle nu säga att jag har haft flyt, det har jag liksom. Men också samtidigt så skulle jag säga att jag har inte valt den där liksom spikraka vägen liksom som man kanske förväntar sig att den här resan du ska göra om du ska bli vd. Och det var väl liksom aldrig riktigt det som var min ambition heller, att jag skulle bli vd för Scania, utan det var väl något som kom fram snarare när vad heter det, Martin Lundstedt lämnade Skåne då, som att plötsligt så kom den lucka. Och då blev det väl i för sig, då blev det väl game on. Kände jag väl. Då kände jag väl att nu det här kan jag göra. Det här vill jag göra. Mm. Jag vill ta det. Jag känner att jag kan tillföra det här bolaget någonting nytt. Mm. Jag tror på mig själv, jag klarar det här.
Mm.
Och jag vill göra det. Så då blev det väl ganska mycket match. Så att,
det är många som har gjort en liknelse mellan Martin Lundstedts resa inom Scania och din. Att den påminner, eller liksom att det var lång karriär innan ni tog internt, så att säga.
Jo, på så sätt så var det nog. Det var ju långa resor, det var ju många som satt, liksom, Leif han satt ju några år.
Ja, exakt.
Han satt, ja. Så att det var ju tog lång tid innan det blev en lucka.
Ja.
Nej, men på så sätt så har vi nog en liknande resa, även om Martin kanske hade en bredare bas när det gäller liksom hela bolaget. Han hade varit, medan jag kanske hade varit mer på den kommersiella sidan under hela min tid.
Precis, för det är det du har varit.
Ja.
Men om man tänker så här, när du, jag försöker få upp den här scenen nu, att du kliver upp, Martin, går till Volvo då. Tänkte du då så här, nu ska jag göra lite annorlunda?
Ja, det tänkte jag.
Mm.
tänkte jag.
Ja. Vad var det för annorlunda delar som du ville...
Ja, det var en sak var väldigt viktig. Det var att jag hade under de åren, kanske 2012-2013, jag läste Al Gores bok om hållbarhet. Och jag hade förmånen att träffa Johan Rockström under de åren, som med sin faktabaserade kunskap, men ändå och flaggade då tydligt för att det är liksom the sense of urgency, men ändå med en positiv underton att det finns en möjlighet att göra det. Det hade påverkat mig väldigt mycket och gjorde att jag hade läst och fördjupat mig i hållbarhetsfrågorna och kände liksom, nej men shit, det här är ju liksom, det här är den största utmaningen som mänskligheten står inför.
Mm.
Om vi inte gör någonting åt det här så är vi liksom körda.
Och det trodde, hade du med dig in då i vd-rollen?
Ja, det hade jag med mig in och jobbat ganska mycket då. Liksom, och vi hade gjort små steg liksom i rätt riktning. Det hade vi, men vi hade liksom inte... Vi hade inte byggt in det på riktigt i bolaget. Så det ville jag göra. Det jag ville verkligen att hållbarhet skulle genomsyra allt vi gjorde.
Mm.
Och det hade en ganska tydlig plan som jag tagit fram tillsammans med ett antal personer som är kvar på bolaget, men också några som har lämnat. Som var då att hur får vi liksom att den här resan ska bli en resa i hållbarhetens tecken.
Mm.
Men samtidigt framgångsrik, samtidigt liksom att vi levererar resultat och att vi växer och blir lönsamma och sådana här saker. Men det var väl en av de sakerna som vi verkligen ville göra.
Och det här var ju ändå då, alltså då hade vi börjat prata om sustainable business och så. Mm. Men det är ändå så här, du var ganska tidigt på att det här är den viktigaste, kanske viktigaste frågan vi har.
Ja, det var det nu.
Hur kommer det sig, tror du?
Nej, men jag tror det är tillbaka till det här. Jag tror det, jag fick mycket inspiration av Johan.
Det var
också
han som var...
Ja, men också liksom det jag läste. Men någonstans där så var det också... Och jag använde faktiskt det för att... det var 2016 var det väl, tror jag, eller 2015, 2016 där någonstans som Parisavtalet skrevs.
Just det.
Och det var också liksom något sånt här som var... påverkade mig väldigt mycket. Liksom. Jag kände att nej, men nu läggs grunden. Nu finns möjligheterna. Men det är inte bara politikerna som ska ta det här ansvaret, utan vi som företagsledare måste också göra det. Men var kommer liksom drivkraften ifrån? Det är nog liksom kunskap. Kunskap som har byggt upp under de åren utifrån att det här måste ske. Men också... Vi pratade om legacy tidigare, liksom, att vilket arv vill man lämna efter sig. Och jag känner ofta att det är arvet liksom både till nästa generations ledare, i det här fallet då Scania, som tar över nu. Liksom, att bolaget då liksom är bättre rustat och liksom den här lägerelden brinner starkare. Men också känner jag, och jag tror det var kopplat till att vi fick barn då. 2009-2011.
Mm.
Och ansvaret som man känner som förälder. och ansvaret liksom att lämna också ett arv med en bättre värld för dem.
Mm.
Och jag har en väldigt, väldigt stark bild i mitt huvud som liksom har kommit tillbaka om och om igen. Och jag har berättat det i olika sammanhang, men det är värt att upprepa.
Ja,
det är liksom ändå att jag sitter där när jag är 75 år gammal och då kommer tjejerna då är de vuxna och då sitter vi på min favorit liksom brygga på Blidö där vi har ett landställe. Och så spelas liksom två bilder upp i huvudet och den ena är liksom då att de kommer och så säger de, men Henrik, eller pappa säger de förhoppningsvis liksom, men var inte du vd för det där bolaget Scania liksom, vad fasen höll ni på med liksom, såg ni inte vad som hände, ni producerade de här liksom smutsiga lastbilarna och ni sket i allt liksom, var du blind eller var du liksom korkad eller vad höll ni på med, eller så den andra filmen är då liksom att ja, men var stolt vi är liksom att du tog tag i det där.
Mm.
Att ni vågade som gäng då liksom verkligen våga ställa om liksom. Att ni stack ut hakan och kanske fast det inte var mer lönsamt eller fast det inte liksom så.
Mm.
Alltså vågar ni liksom ta det. Och det är ju den filmen jag vill se.
Ja. Det är vilken fin bild. Det där, jag läste om det. Det stod om den i boken också.
Mm.
Men du verkar ju vara en väldigt så här visionär ledare. Och då undrar man ju så här, hur går det i det här jätteföretaget med, är det 52 000 anställda? Att få igenom den här visionen till att bli någon form av action också?
Ja, nej men jag brinner för det visionära ledarskapet. Jag tror man måste liksom måla upp en tydlig bild kopplat till liksom, vad är vårt purpose? Vad är det vi ska åstadkomma? Jag tror man måste ha ett högre syfte som bolag och det måste man som vd ta ansvar för. Det kan inte bara vara att tjäna pengar. Liksom. Det kan inte vara bara att göra kunderna nöjda och de anställda glada och aktieägarna liksom, happy. Utan jag tror man måste lägga till fler stakeholders. Så jag tror planeten är en och samhället är en. Man måste liksom ta sitt ansvar. Man är en del utav den här världen. En del utav den här planeten. Och det ska man få det till att hända. Då tror jag som ledare så måste du... Ska du göra en sån här visionär transformation. Då måste du koppla det till någonting som folk känner igen.
Mm.
Det är i alla fall mitt recept på det. Det är liksom att... Att, och det vi försökte göra var kopplade till de starka värderingar som fanns i bolaget.
Mm.
De hade inte rubriken hållbar. Men på något sätt så kunde vi hitta kopplingen mellan de värderingarna som var mycket fokus på kunden och eliminering av slöseri och respekt för individen. Vi kunde liksom sätta en översättning så att det blev naturligt att det fanns en koppling till hållbarhet.
Mm.
Och det gjorde att vi direkt fick med oss 52 000 personer. På resan. För att,
är de med alla?
Definitivt. De är med, det skulle jag säga. Och det här spelar ingen roll vad som händer efter att jag lämnade. Det här, liksom, det här har satt sig.
Du har fått in det i DNA.
Ja. Mm. Och jag tror det är för att det var inte en kampanj. Det var liksom inte någonting nytt som vi la ovanpå eller vi la sidan om. Vi hade ingen hållbarhetsstrategi. Vi har en hållbar strategi. Vi hade liksom ingen hållbarhetsavdelning. Det var allas ansvar. Det började med mig. Men det var kopplat till något som folk kände igen. Och det tror jag väldigt starkt. Och det är så jag tror man bygger, eller man får igenom ett visionärt ledarskap. Alltså att man måste koppla det till någonting så att folk känner igen sig. Och de säger, ja men det här är vi.
Mm.
Det här är ju vi. Vi har ju liksom, jag känner igen mig i det här.
Du Henrik, jag tänker så här, vi ska börja summera nu. Men när du ska skicka med saker till de som lyssnar på det här utifrån dina lärdomar och det du har fått med dig genom din resa. Vad är det som du tycker är viktigast att skicka med?
Nej men, jag tror som ledare, jag tror det är... Om jag börjar med en sidogrej så är det väl så att jag tror skillnaden som jag har sett i alla fall på duktiga ledare och riktigt duktiga ledare, det är väl just förmågan att rekrytera och bygga ett bra team.
Mm.
Det tycker jag det är liksom det man har sett. Och det försöker jag titta efter nu när jag söker efter duktiga ledare. Liksom, man hittar dem men sen också verkligen bara i liksom, hur duktiga kommer den här personen på att vara på att bygga team. liksom att våga omge sig med människor som inte är lik en själv, utan verkligen bygga diversifierade team och lyckas attrahera och dra till sig de där personerna som man ibland undrar, men hur i all sin dar gick det till? Hur kunde de få den personen att komma dit?
Mm.
Det där var verkligen... Så det där tror jag att man ska jobba med som ledare. Liksom, hur kan du bli duktig på att bygga team och verkligen liksom, briljera i den rollen? Sen tror jag också att ledarskapet ofta brister i... Men där tycker jag det svenska ledarskapet ändå kommer igen väl. Är att man kan inte lyssna tillräckligt mycket. Liksom att det måste vara ett lyssnande ledarskap. Att man behöver inte som chef och ledare vara den som hela tiden pratar. Eller hela tiden den som styr. Utan försöka jobba igenom andra.
Mm.
Och det är lättare sagt än gjort. Men det tror jag bygger väldigt mycket på att man vågar lyssna. Och att man inte hela tiden behöver göra sin egen röst hörd. Och sen är det tillbaka till det vi pratade om tidigare. Att bygga en trygghet. Liksom så folk känner sig trygga. Då tror jag man presterar. Jag har ju ofta gjort en liknelse kring ledarskapet och försökt predika det här själv också, att man som ledare ska försöka vara som en kärpa. Alltså de här kärparna som går och bär grejerna upp på Mount Everest. Liksom att du, och det jag tänker på då, det är liksom att du är den som ofta går först då. Du bär ofta det tyngsta lasset. Men det är ju också kärpan som ansvarar för att se till att du håller lagom tempo upp för berget. Du går inte för fort, du går inte för långsamt. Du ska undvika faror. Du ska liksom känna av när det är dags att vi stannar. Men också när det är dags att vi startar igen för att liksom hålla tidsplan. Så att jag tycker att ledarskap där man ser sig själv som en kärpa tycker jag är en bra förebild. Liksom, bildmässigt. Mm. Liksom att man... Men annars, om man ska skicka med någonting på vägen, så är det väl att jag tror är man i sin karriär så tror jag att bästa tipset jag brukar ge till våra trainee också som kommer in, det är liksom att hitta de duktiga cheferna.
Mm.
Hitta de bra ledarna.
Mm.
Liksom och ta rygg på dem.
Mm.
Och på något sätt, för de är de som kommer att liksom kunna se din talang. Se din... din förmåga och ta tillvara på den och accelerera den. Så hitta de ledarna som har den förmågan. Och det är inte alltid så lätt om du kommer utifrån rakt in i en organisation. Men, men har du varit ett tag i en organisation så vet man vilka
de är.
Var
det så du gjorde lite grann? Sökte dig till de som du såg upp till och som var bra?
Ja, till viss del var det väl så under resan. Det var det. Men också tycker jag att det har varit, jag har sett att det har varit framgångsrikt recept för andra personer.
Mm.
Har det, som, så att, det är väl ett råd att ge.
Ja.
Det är det.
Jättefint. Du, avslutningsvis, har du något livsmotto?
Ja.
Nu ler du.
Ja, det gör jag. Nej, men det är väl lite patetiskt det kanske. Men, nej, men något nu i den här resan som jag precis nu när jag, som vi pratade om tidigare, kanske mellan två olika uppdrag, och liksom gör ändå ett ganska stort steg i mitt liv att lämna en trygg värld efter 23 år och hoppa på någonting helt nytt. Så har jag ofta fått höra det här med att personer kommer fram till mig och säger, det där var modigt, Henrik.
Mm.
Det där var liksom, det där var modigt.
Mm.
Men som jag sa till er tidigare, men samtidigt undertonen märker man liksom skillnaden mellan modigt och dumdristigt. Den är liksom den är supersmal. Men no guts, no glory.
No guts, no glory. Okay.
Ja, tycker jag väl liksom. Och det jag tänker då kanske det också, det är väl att just det här med legacyn. Legacyn för mig är viktig. Liksom. Att det tänker jag mycket på. Vad är det liksom jag vill lämna efter mig? Som gör att man kan... Man kan ändå sitta där med en varm, god känsla på den där bänken på bryggan liksom, om 15-20 år. Så att,
Tack snälla Henrik. Nu har du lämnat efter dig ett fint samtal. Tack så mycket.
Tack.
Hoppas du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Henrik Henriksson. Och för dig som vill höra den långa versionen av den här intervjun så ligger den ute nu. Du som gillar det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders, du följer väl oss i alla kanaler och prenumerera på podden så du inte missar när det kommer ett nytt avsnitt. Och vill du stötta oss så får du gärna gå in och skärmarkera och skriva en kort kommentar om varför du gillar den här podden i iTunes. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search, searchbolaget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser med ledorden EQ och Equality. Gå in och läs mer om oss på eqexecutivesearch.com. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen och då är det förhoppningsvis ännu mera vår ute.